Och hur det gick till ska Herman Lindqvist berätta nu.
I 1000 år har vi haft drottningar av Sverige. De flesta av dem var av kunglig börd redan när de kom hit. Och de kom från många olika länder. En enda var fransyska. Hon var inte av kunglig börd. Hon var inte ens adlig när hon föddes. Hon var en välbeställd fransk borgarflicka. Hon hette Eugénie Bernardine Désirée Clary i efternamn. Och i Sverige skulle hon heta Desideria. Hon blev dynastin Bernadottes stammor och den första Bernadotten som var drottning över både Sverige och Norge. Här föddes hon i den sjudande hamnstaden Marseille vid Medelhavet. Hennes födelsehus är borta sedan länge. Idag finns det istället något annat som påminner om henne. Hon har fått en egen tunnelbanestation. Och hon har fått en gata uppkallad efter sig. Familjen Clary drev en mycket framgångsrik import- och exportfirma som hade specialiserat sig på exotiska ting från Mellanöstern, framförallt kryddor och sidentyger. Hennes far hade varit gift 2 gånger. Familjen var mycket stor, han hade 13 barn. Av dem var Desiree den allra yngsta. Och eftersom pappa Clary var en förmögen man fick alla barnen mycket god uppfostran. Och de undervisades av katolska nunnor. Alla döttrarna blev goda partier på äktenskapsmarknaden. Och sönerna fick fina karriärer. När Desiree hade lämnat klosterskolan bodde hon med sina föräldrar här på Ryderom. Som då var och fortfarande är en livlig affärsgata mitt i Marseille. Av allt att döma såg Desiree mycket bra ut redan som liten. Hon var nätt och gracil. Hon hade häftigt temperament och det hade hon hela livet. Hon lärde sig bara tala ett enda språk, franska. Och det gjorde hon hela livet med stark provansalsk brytning. Så hon brukade säga till exempel très bien, när hon menade très bien och så vidare. Desiree var 11 år när franska revolutionen bröt ut. Och den hälsades med jubel av många människor, även av rika familjer som familjen Clary. Därför det var en icke-adlig familj. Och som icke-adelsmän kunde dess medlemmar inte få många av de fina ämbetena och de kunde inte göra riktigt lysande karriär. Och med revolutionen så trodde de alla nu att det stelbenta, låsta, feodala klassamhället skulle upplösas. Portarna skulle öppnas och det skulle bli lättare att göra lysande affärer. Det trodde Clary och det trodde de andra rika köpmännen här i Marseille. Allt som hände under revolutionen i Paris påverkade också livet i Marseille. Trupper sändes ut över Frankrike. Förstärkningar kom också till Marseille. Och då måste de nya officerarna och underofficerarna inhysas hos borgarskapet. Och nu berättas det, fast en del nutidshistoriker tvivlar på den här historien, men vi berättar den eftersom den lär komma från henne själv. Det berättas att när hon nyss hade fyllt 11 år och revolutionen brutit ut så knackade en dag på dörren hemma hos familjen Clary. Där utanför stod en lång och ståtlig man, han var fältvebel i franska armén. Han hette Bernadotte och var 26 år gammal och hade en lapp i handen där det stod att han skulle bo hos Clary. Men det blev stopp där. Pappa Clary ville inte ha några underofficerare boende hos sig. Skulle det bo någon där skulle det vara en riktig officer. Så Bernadotte fick gå. Och som ni vet så möttes Bernadotte och Desiree under trevligare former senare. När Desiree är 15 år gammal blir den politiska situationen mycket allvarlig. Skräckväldet införs i Paris, giljotinen går varm och snart upprättas en revolutionsdomstol också i Marseille. Och på kort tid avrättas 500 personer, många av dem är vänner och släktingar till familjen Clary. Och Desiree drabbas också på annat sätt. Hennes äldsta bror kastas i fängelse, en annan bror mördas eller begår självmord, han hittas drunknad i en brunn och plötsligt dör hennes far. Och nu, faderlös, uppsöker Desiree personligen revolutionens krigskommissarie i Marseille för att försöka få ut sin bror från fängelset. Kommissarien heter Joseph Bonaparte och har en yngre bror som redan är lite halvkänd sådär, för han är bara 25 år och brigadgeneral. Men Joseph Bonaparte, han blir intresserad av den här söta Desirée. De börjar umgås privat. Snart har Joseph med sig sin bror Napoleon. Och bröderna umgås med Desirée och hennes syster Julie. Men så händer det någonting. Joseph och Julie blir kära. De förlovar sig och de gifter sig. Och då anses också Napoleon och Desirée förlovade. Napoleon såg inte särskilt bra ut som ung. Han beskrivs som liten, klen med gul hy. Han hade tunt, flottigt, långt hår. Hans kläder var slitna och fula. Men Desirée skriver om hur varm, hur glad och hur godhjärtad Napoleon var. Skräckväldet gick över och de som då hade makten försvann. Och då försvann också många som hade kommit upp sig under revolutionen. Och Napoleon är en av dem som nu drabbas. Han blir arbetslös. Under 5-6 månader försöker han få en ny befattning som general, men han misslyckas. Och han förstår att nu måste han åka själv upp till Paris. Desirée flyttar då till sin syster i Genua, för svågen har fått en diplomatisk befattning där. Och under den här tiden så brevväxlar Napoleon och Desirée mycket intensivt. Och Desirées brev igen, långa, romantiska och fulla av längtan efter den bortresta fästmannen. Och Napoleon, han svarar och han lovar evig kärlek. Och så berättar han om sitt liv i Paris, fast hans berättelse är nog inte riktigt samma. Men faktum är att han glömmer den barnsliga Desirée från landsortsstaden Marseille ganska fort. För här i Paris möter han betydligt galantare och intressantare damer. Han är i salongerna, han möter Madame de Staël till exempel, gift med Sveriges ambassadör och en av Frankrikes mest berömda författare. Och Desirée, hon hör talas om det här vilda nöjeslivet i breven. Och hon är ju kär som bara en 17 år gammal tonårsflicka kan vara. Hon har ju inte en mogen kvinnas insikter och erfarenheter. Hon blir svartsjuk på alla namnen som nämns i breven. Och Napoleon, han gör allt vad han kan för att försöka få en ny befattning. Men han får ingen i Frankrike. Då bestämmer han sig för att ta ett erbjudande han har från Turkiet. Att åka dit och bygga upp ett modernt turkiskt artilleri. Allt blir bestämt. Han ska avresa, men bara någon dag innan avresan så griper ödet in för Napoleon. Royalisterna försöker göra en statskupp i Paris. Han dras in på regeringssidan och tack vare hans insatser krossas upproret. Och nu är Napoleons lycka gjord och nu kan hans stjärna bara stiga. I den hektiska tid som följer möter Napoleon sitt livs stora kärlek. Josephine Bournet hette hon. Hon var en fransk adelskvinna, född i franska Västindien. Hon var änka. Hon hade 2 barn och hon var några år äldre än Napoleon. Men han blev blixtförälskad, de gifte sig hastigt. Ungefär samtidigt blev han chef för den franska armén i Italien och reser dit. Desirée, som ju fortfarande tror sig vara förlovad med Napoleon, får höra talas om det här bröllopet där hon är nere i Genua hos sin syster. Hon blir ju helt förkrossad naturligtvis. Och tillsammans med systern skriver hon ett avskedsbrev till Napoleon. Det är mycket sorglig läsning, det är ganska långt brev och utkastet till brevet finns bevarat i arkiven. Men jag ska läsa ett litet stycke. Jag som trodde mig så nära lyckan, jag som hoppade snart få återse er och bli den lyckligaste kvinnan på jorden. Men det blev icke så. Ert giftermål har krossat min dröm om lycka. Efter detta önskar jag mig endast döden. Livet är för mig en förfärlig pina som jag inte längre får ägna det åt er. Men trots det här håller Napoleon och Desirée kontakten för resten av livet. Och det är ett förhållande som kommer ha stor betydelse för Desirée och hennes familj många, många år framåt. Joseph Bonaparte och hans unga familj flyttar nu från Rom till Paris där han blivit ledamot av nationalförsamlingen. Och Desirée flyttar med. Hon bor hos sin syster och hennes man mitt i Paris. Hon dras in i en krets av unga politiker och militärer, alla på väg upp i karriären. Det är en spännande tid i Frankrikes historia med dramatiska händelser nästan varje dag. Och hon lever mitt i händelsernas centrum. Och det är här i Paris salonger sommaren 1798 som hon hör talas om en märklig sak. Frankrikes ambassadör i Wien, generalen Jean-Baptiste Bernadotte, hade med sitt liv och blod försvarat Frankrikes färger. En upprörd folkhop hade ryckt fram mot ambassaden, ryckt ner flaggan och sen in i ambassadbyggnaden och började förstöra inredningen i första våningen. Och det var först när ambassadör Bernadotte med pistolskott och sabelhugg ingrep som ordningen kunde återställas. Bernadotte blev genast dagens hjälte i Paris. Och då han kort efteråt kom hit så möttes för första gången generalen ambassadören Bernadotte och den unga fröken Desirée Clary. Bernadotte är nu 35 år gammal och fortfarande ogift. Men han är på spaning efter en ung dam att gifta sig med. Och han inser att Desirée med sin solida borgerliga bakgrund och förmögenhet och hennes nära släktskap med den uppåtgående familjen Bonaparte, hon är ett strålande parti. Och Desirée, hon blir tjusad av den här berömde och ärelyssne nya hjälten Bernadotte. En samtida iakttagare som hade sett Bernadotte i fält och nu i salongerna i Paris beskriver hans utseende så här. Han var lång och smärt. Hans örnlika ansikte påminde mest om den store Condé. Hans tjocka och svarta hår stod sig väl mot en matta hy. Hans hållning till häst var krigisk, fast kanske en smula teatralisk. Men hans tapperhet i fält och hans stora sinnesnärvaro i blodiga stunder på slagfältet gjorde att man lätt glömde det lilla felet. Det var svårt att hitta en man vars tal och hållning var så tilltalande. Och jag blev helt fängslad, skrev den här iakttagaren. Och Desirée, hon blev kär. Hon har långt senare berättat för sina barn och barnbarn i Sverige att hon inte kände Bernadotte särskilt väl vid den här tiden. Och att han inte alls var lik det män som hon redan hade tackat nej till. Men hon var villig att gifta sig med honom därför att man hade försäkrat henne om att Bernadotte var den man som kunde hålla Napoleon stången. För självklart var det så att Napoleons avsatta fästmö ville hitta en ny man som kunde överglänsa den lille korsikanen. Och Bernadotte, han kom från mycket enkla förhållanden i södra Frankrike. Eftersom han inte var adlig från början kunde han inte bli officer. Men under franska revolutionen så sopades adelns privilegier bort. Och då gick det snabbt i karriären för Bernadotte. Han var tidigt en av Napoleons stora konkurrenter. Och nu när han skulle gifta sig var han inte rik, inte ännu. Men man sa att Bernadotte var en man som skulle gå långt. Han hade goda inkomster. Han hade lön som divisionsgeneral. Och han hade avkastningen från en kvicksilvergruva som han själv hade erövrat under kriget i Italien. Och Desirée, hon hemförde i boet en hemgift på 100 000 livre. Det var mycket pengar, men det var inte en riktigt stor förmögenhet. Efter bara några veckors bekantskap så gifte de sig. De gifte sig borgerligt. Hon var då 20 år och han var 35. Och den första tiden bodde de ett stycke utanför Paris i en kommun som heter Sceaux. Och de bodde i ett enkelt litet hus vid en gata med det romantiska namnet Rue de la Lune, Mångatan. Och efter några månader kunde Bernadotte köpa ett eget hus inne i Paris vid en gata som idag heter Rue Monceau och som redan då låg vid den här magnifika parken som då höll på att byggas. Bernadotte fick nu en ny kommendering, den här gången borta vid tyska gränsen, och han reste genast till fronten. Desirée, hon stannade kvar här i Paris, för hon hade redan blivit gravid. Det här är den tiden i Frankrikes historia när kupper och kontrakupper avlöser varandra. Och Bernadotte, han kommer då och då resande till Paris och hälsar på, och Desirées nedkomst kommer allt närmare. Sommaren 1799 genomfördes en statskupp, och den stöddes av Bernadotte. Och eftersom han var en av de högsta generaler som fanns på plats, hans konkurrenter krigade allihopa med Napoleon i Egypten just nu. Eftersom han var på plats så blev han erbjuden befattningen som krigsminister. och han antog det. Och han kastade sig genast in i det tunga arbetet att försöka omorganisera hela den franska armén. Han är på jobbet vissa dagar redan klockan 3 på morgonen och han stannar hela dagen till sent på kvällen. Men den 6 juni 1799, precis som han hade kommit till kontoret, blev han hemkallad igen. För nu nedkom Desiree med sitt första barn. Det var en pojke. Han fick namnet François Joseph Oscar. Något officiellt dop finns inte registrerat. Namnet Oscar låter ju nordiskt. Och det fick han på förslag av Napoleons storebror Josef, som han, liksom många andra vid den här tiden, hade läst det nyutkomna keltisk-skotska diktverket Ossians sånger. Och där hade hjälten Ossian en son som hette Oscar. Oscar blev Bernadottes och Desirées enda barn. Nu följer de politiska händelserna slag i slag. Plötsligt står Napoleon i Frankrike igen. Han har mot regeringens order lämnat Egypten och alla förstår att han har kommit för att själv ta den politiska makten. Vilda rykten cirkulerar, kuppplaner spins. Flera grupper försöker dra in Bernadotte till sig. Men han vägrar, han spjärnar emot, han vill inte bli inblandad. För vid den här tiden är han en hängiven republikan och vill inte ändra på det rådande politiska systemet. Därför blir han också nu utmanövrerad från posten som krigsminister. Också Napoleon försöker dra in Bernadotte i sitt läger. Men Bernadotte vägrar, han vill inte bli inblandad. Och nu uppstår den djupa klyftan av misstänksamhet som sen kommer finnas hela livet mellan de här två herrarna. Och det blir Desirées livsuppgift att försöka medla mellan de två. Och när hon gör det så blir hon helt ofrivilligt dubbelspion. För att hon berättar ju allting vad hon vet om Bernadotte och hans planer för sin syster och hennes man som var Napoleons bror. Och för Bernadotte berättar hon allting hon får höra om Napoleons familj. Och det är Napoleon själv som berättar allt detta då han många, många år senare sitter som fånge på Santa Helena. Han berättar om Desirées livsuppgift. Och han berättade också att han aldrig mer kunde lita på Bernadotte och han ville ha honom skjuten flera gånger. Men han lät Bernadotte leva av hänsyn till Desirée och hennes son. Fast vi är ju inte alls där ännu. Först kommer Napoleons kupp. I det första steget blir Napoleon en av 3 konsuler som nu ska styra Frankrike. Och sen gör han sin egen kupp. Och han flyttade då in här i det kungliga palatset i Tuilerierna mitt i Paris. Palatset är ju borta. Det brann ner under revolutionen 1871. Men den fina parken finns kvar. När kuppen pågick så flydde Bernadotte och Desirée ut ur Paris. Desirée var för säkerhets skull klädd i pojkkläder. Men allting lugnade ner sig. Och efter några dagar fick de veta att Bernadotte skulle inte gripas som fiende till den här kuppen. Nu går det allt bättre ekonomiskt för Desirée och hennes lilla familj. Bernadotte får råd att köpa en stor jordegendom utanför Paris, litet stycke från Fontainebleau. Den heter La Grange La Prévoté och han får den för 200 000 francs. Slottet står kvar idag som ni kan se. Den ägs av kommunen här och används som representationslokal. Det smiddes många planer mot Napoleon och planerades många mordförsök, men alla misslyckades. Och flera gånger misstänkte Napoleon att Bernadotte på något sätt var inblandad i bakgrunden, för han umgicks med oppositionen. Han rörde sig i deras salonger. Han var mycket hos Madame de Staël, men också hos Madame Récamier, som man kan se på den här fina målningen på Musée Carnavalet här i Paris. Och Napoleons poliser, de var Bernadotte på spåret hela tiden. Men de hittade inga bevis, bara indicier. Napoleon blev allt mäktigare och också allt mer populär hos franska folket. Och då börjar Bernadotte vackla i sin tro på den gamla republiken. Han går också över till Napoleons sida och hans lojalitet belönas. Napoleon utnämner nämligen 14 av sina främsta generaler till marskalkar av Frankrike. Det är då den finaste titel man kunde få. Och Bernadotte blir marskalk nummer 7. Samtidigt ungefär får Bernadotte och Desirée en praktfull gåva av Napoleon. De får en stor fastighet med tillhörande trädgård på Rue d'Anjou i Paris, nummer 36. Huset finns inte kvar längre. Det försvann när man byggde de breda boulevarderna. Men huset stod ungefär här. Samtidigt med huset fick han ett flyttningsbidrag på flera hundratusen och lovades en livränta på 300,000 franc, vilket var mycket stort. Bara några månader senare det här året, år 1804, låter Napoleon ta upp påven från Vatikanen till Paris och han låter kröna sig till kejsare i Notre Dame-kyrkan. Under själva kröningsceremonin står Bernadotte vid kejsarens sida hållande hans halskedja i guld. Och Napoleons systrar, som alla avskydde Josefin och nu måste gå där och hålla kejsarinnans långa slep, de gjorde vad de kunde för att få henne att snubbla under ceremonin. Men Desirée hade uppdraget att gå närmast Josefin. Hon bar kejsarinnans nedstuk på en liten kudde. Hon stretade emot så Josefin snubblade aldrig under ceremonin. Det gick ju allt bättre och bättre för Napoleon, allt mer lysande. Och ju bättre det gick, desto mer frikostigt kunde han belöna sina vänner och släktingar. Snart hade han gjort alla sina bröder och systrar till kungar och drottningar i olika länder i Europa. Och hans närmaste vänner och medarbetare, de blev hertigar och furstar. Och det är nu som Bernadotte blir furste av Pontecorvo. Det var ett litet furstendöme i Italien. Och det här betyder ju inte att han och Desirée skulle flytta dit och bo där. Det betyder bara att han och Desirée upphöjdes i furstlig rang, det vill säga kunglig rang. Och de fick en stor inkomst från sitt lilla furstendöme. I början av år 1810 så hade misstänksamheten mellan Napoleon och Bernadotte nått sin kulmen. Napoleon var nämligen övertygad om att Bernadotte tillhörde fiendelägret. Och Bernadotte föll i onåd, kan man säga. Han satt i sitt hus på Rue d'Anjou och väntade på ett nytt befäl. Men blev inte erbjuden någonting intressant. Han funderade då på allvar på att dra sig tillbaka för alltid. Eller kanske ta det här erbjudandet om att bli guvernör över Rom. För det gav en mycket bra lön. Då kommer ödet in genom dörren. Ödet heter Carl Otto Mörner och en ung svensk löjtnant. För det här hade hänt i Sverige. Att kungen, Gustav den fjärde Adolf, hade blivit avsatt i en statskupp. Han gjorde ansvarig för det misslyckade kriget med Ryssland. Där Sverige förlorade Finland. Finland som hade varit svenskt i 600 år. Ny kung var nu Karl den XIII, men det var en äldre och slagrörd man. Han hade inga barn inom äktenskapet, alltså fanns det ingen tronarvinge. Därför kommer nu Karl Otto Mörner helt oanmäld in genom dörren till fursten av Pontecorvo på Rue d'Anjou i Paris och han ställer frågan: vill ni bli svensk tronföljare? Bakom Mörner fanns en grupp inom den svenska armén som menade att det enda sättet att återerövra Finland, och det ville de alla, det var att Sverige fick en tronarvinge som var minst fransk marskalk och hade Napoleon i ryggen och därmed också världens, dåtida världens, absolut starkaste krigsmakt. Då skulle vi kunna ta tillbaka Finland. Och Bernadotte, som egentligen var arbetslös och som väl kände till förhållandena i Sverige efter sina år i Tyskland, han tvekade inte ett ögonblick. Han var beredd att genast bli svensk tronföljare samt överta den svenska tronen. Desirée, som inte förstod mycket av de här politiska turerna, hon trodde nog att Sverige var ett annat litet lustigt land som Pontecorvo, dit man inte behöver åka personligen, att det mest var en fråga om titlar och pengar. Men hon förstod att hon måste flytta dit och bosätta sig i detta för henne totalt okända land borta vid polcirkeln, då blev hon mycket nedstämd. Men hon fann sig. Hon och Bernadotte hade en sista avskedsmiddag hos kejsaren. Och då var Bernadotte för första gången iförd svensk uniform. Och sen avslutade han sina affärer med Frankrike. Han fick lämna tillbaka furstendömet Pontecorvo. Och en del gods och förledningar han hade fått i Polen och Tyskland. Och för allt det här skulle han få en ersättning av 4 miljoner franc. Vilket då var en enorm summa pengar. Men han fick aldrig mer än 1 miljon. Huset på Rue d'Anjou och slottet Lagrange behöll familjen tills vidare. Och så, i september 1810 kunde Bernadotte resa norrut till sitt nya hemland, eskorterad av några franska adjutanter och en handfull svenskar som hade kommit ner. Inte förrän på senhösten samma år gav sig Desirée på väg norrut. Motvilligt och mycket långsamt reste hon. Hon var nämligen rädd för den stora kölden. Hon var frusen av sig och hon led av reumatism. och hon hade svårt att ta avsked av vänner och släktingar av huset på Rydansjö och av slottet Lagrange. Hon tog med sig sonen förstås, Oscar. Han var nu 11 år, själv var hon 33. Den första staden i Sverige var Helsingborg, så kom Halmstad och så Göteborg. Och där satte vintern in på allvar. Ett ögonvittne berättar hur hon kom resande genom Västergötland, insvept i tjocka pälsar och storgråtande satt hon och tittade ut över det frusna vinterlandskapet. Vargarnas land kallade hon Sverige. Och ett brev till en god vän skriver hon att det enda tecknet på liv var de rykande skorstenarna som stack upp ur den djupa snön. Men Oscar, han tyckte det var roligt och intressant. Den 6 januari 1811 anlände Desiree med följe till ett festupplyst Stockholm. Det var minus 24 grader kallt ute när hon togs varmt emot av den kungliga familjen. Stockholmarna skakade den dagen. Inte så mycket av köld, så var det 256 kanonskottssalut som avfyrades till hennes ära. Fast själv darrade Desiree. Hon hade nämligen fått hög feber och kraftig förkylning. Kommen från det glansfulla hovet kring kejsar Napoleon i Frankrike så var det inte mycket som imponerade på Desiree här på Stockholms slott. Fast det var ju det finaste vi hade i Sverige. Hon tyckte det var stelt, tråkigt, ogästvänligt och kallt. Framförallt kallt, för det var ju mitt i vintern. Och hennes medföljande franska hovdamer underblåste starkt den här kritiken. Den gamle kungen Karl XIII och hans hustru Hedvig Elisabeth Charlotta, de bodde ju här på Stockholms slott. Så kronprinsparet Bernadotte, de hänvisades till Haga slott som då låg en bra bit utanför Stockholms centrum. Och det var ju faktiskt ett sommarslott. Så där frös Desiree ännu mera. Och ensam fick hon vara också. För hennes man, han hade nu tagit namnet Karl Johan, han söks genast in i regeringsarbetet. För den allt mer senile Karl XIII orkade inte så mycket. Och hennes son Oscar, som blivit hertig av Sörmland, han försvann också. Han intensivt studerade svenska språket som han lärde sig mycket snabbt. Karl Johan och Oscar, de gick ända från början över till protestantismen. Men det gjorde aldrig Desiree. Hon behöll sin katolska tro hela livet. Hon inrättade nu ett katolskt kapell på Stockholms slott. Och när nyheten kom på vintern om att Napoleon hade fått sin första son, konungen av Rom kallad, så höll hon stor katolsk mässa här med Tedeum. Och det upprörde många sann protestant. Så Desiree, hon vantrivdes oerhört i Sverige. Hon skrev många och långa klagobrev till sina släktingar och vänner i Frankrike. Och det här klagovisan, den pågick hela vintern. Och efter 6 månader, när sommaren kom, i juni månad, då packade hon ihop sina saker och åkte härifrån till Frankrike. Oscar och Karl Johan stannade kvar förstås. Officiellt reste hon av hälsoskäl. Och det första målet var också en hälsoplats. Där hon kunde möta sin syster, favoritsyster Julie, som hade blivit landsflyktig. Det hade varit en folklig resning i Spanien. Hon och hennes man Josef, som var bror till Napoleon, hade blivit vräkta från sina troner. Så återvänder Desiree hem till huset vid Rydansjö här i Paris. Och nu är hon lycklig. Men Napoleon, han blir mycket upprörd då han får höra att Desiree har återkommit utan att be honom om tillstånd. Han skriver ett brev till sin polischef där det står att polisen ska upplysa kronprinsessan av Sverige om att jag, Napoleon, vill att hon återvänder till Sverige. Och det är desto nödvändigare, skriver han, som den svenska regeringens mått och steg kommer att leda till krig mellan Sverige och Frankrike. Och det är ytterst olämpligt att prinsessan vid den tidpunkten befinner sig i Frankrike. Och han uppmanar polisen att säga till prinsessan att Napoleon vill att hon återvänder omedelbart för att vara vid sin makes sida, som han säger. Men Desiree blir inte skrämd. Hon är mera rädd för den svenska kölden och mörkret där uppe än vad hon är för Napoleon. Det enda hon gör är att hon stannar kvar på Rydansjö och låter meddela omgivningen att hon är här inte som kronprinsessa av Sverige utan som grevinnan av Gotland. Och hon stannar. Hon stannar i 12,5 år. Det blev 12 omskakande år då Europas karta ritades om många gånger. Och det blev som Napoleon hade sagt. Det blev krig mellan Sverige och Frankrike. Och Desirée, hon satt nere i Paris och skrev varnande brev till sin man uppe i Stockholm att han inte skulle gå in i kriget. Så här kunde hon skriva: kejsaren är mäktigare än någonsin och det skulle vara mycket oklokt av dig att strida mot honom. Du är varken tillräckligt stark eller hemmastad i ditt nya land. Och jag tvivlar inte på att den största delen av din nya nation skulle överge dig vid första motgång. De främmande makter med vilka du kommer att vara allierad ska låta dig känna det förakt de hyser för de som kommit sig upp med den franska revolutionen. Du behöver inte excellera i tapperhet längre och du måste leva länge för att kunna avsluta din uppgift att handleda Oscar. Utsätt dig alltså ej mer än nödvändigt. Vidtag alla mått och steg för din säkerhet. Farväl, kära och gode vän. Var lycklig. Älska mig alltid och tro att ingen älskar dig som din goda och kära lilla hustru. Och ett annat brev skriver hon så här: om du uppträder mot Frankrike kommer du att förlora den folkgunst du nu kan glädja dig åt i detta land. Om Napoleon skulle störtas kunde du komma att spela en roll i Frankrike och bli kandidat till tronen. Och av breven kan man förstå att både Bernadotte och Napoleon använde Desirée som lyssnare och rapportör. Napoleon och hans regering, de ville skrämma Bernadotte genom de informationer de gav till Desirée. Och Bernadotte, han försökte få Desirée att verka för honom i Paris. För Bernadottes slutmål här i livet, det var inte att stanna sina resten av sina dagar som kung över Sverige. Han ville återvända till Frankrike så småningom och efterträda Napoleon. Och i den planen kunde Desirée spela en viktig roll på plats i Paris. Och för de allierade var Bernadotte ovärderlig. De hade ingen general som kände Napoleon personligen så väl och som så väl visste hur den franska armén fungerade i krig. Och Bernadottes pris för att gå med i kriget mot sitt gamla fosterland, det var inte att få erövra Finland som han ville i Sverige. Han struntade fullständigt i Finland. Han ville få de allierade stöd för att erövra Norge. För han menade nämligen att så länge Danmark har Norge så är Sverige alltid hotat i ryggen av ärkefienden Danmark. Så därför går Bernadotte nu ut i kriget mot Frankrike. För att få de allierade stöd att ta Norge och för att kunna använda den svenska tronen som trampolin för att kunna återgå till Frankrike. Karl Johan, som ju är Sveriges kronprins, blir utnämnd till befälhavare över de allierades nordarmé och han kommenderar över 160 000 man. Bland dem finns också svenska och finländska trupper, hjältarna från det finländska kriget och Fänrik Ståls sägner som Adlercreutz, Sandels och von Döbeln. Och tillsammans med de här herrarna så segrar Bernadotte vid Berlin och vid Dennewitz. Men det största slaget, det är det så kallade stora folkslachten vid Leipzig i oktober 1813. Där Napoleon personligen leder den franska sidan och Bernadotte kommenderade allierade över 200 000 man. Han red i spetsen längst framme i kriget på en vit häst. Karl Johan segrade, men förlusterna var mycket stora på bägge sidor. Fransmännen förlorade 70 000 man, de allierade minst 50 000. Och nu går de allierade över Ren och in mot Frankrike. Bernadotte tvekar, vad ska han göra? Först har han sin armé med sig och går norrut och tvingar Danmark efter ett kort fältslag att lämna ifrån sig hela Norge. Och det ledde till stort jubel i Sverige. Och nu, vad skulle han göra? Skulle han gå också över Ren mot Frankrike? Var det här hans chans att efterträda Napoleon och bli fransmännens regent? Det var ju hans yttersta mål. Han bestämmer sig, han går över Ren och han gör det här vid staden Köln. Och i Köln tas han emot som triumfator med klockklang i stadens alla kyrkor. Och här stannar han i flera veckor. Och här får han nu ett brev från Desirée. De har inte haft kontakt på 6 månader. Och hon skriver så här. Orsan, det är således sant att du sällat dig till Frankrikes fiender. Kan det verkligen vara möjligt? Kan du förneka hela ditt förflutna liv, ditt fädernesland, det land där dina föräldrar vilar i sina gravar, där en gång din vagga stod? Jag vet att du invänder att du bekämpar icke Frankrike utan Napoleon, men är det någon skillnad? Frankrike är han. Vad vore väl nationen utan honom? Tro mig, med sitt fält herre snille kommer Napoleon att besegra er alla. Han har svurit att faller du i hans händer ska han skjuta dig på samma sätt som hertigen av Ancien. Ty du bär ju liksom denne första vapen mot Frankrike, ditt fosterland. Och skulle du med dina svenska horder verkligen infalla i Frankrike, då skiljs våra vägar för alltid. Napoleon alena har vi att tacka för vad vi äro. Han har upphöjt oss, liksom också upphöjt Frankrike över alla andra nationer. Och nu vill du bidraga till hans undergång. Men det var ju redan för sent. Han hade gått över Ren. Han tar nu sin armé till Belgien och slår sig ner vid Liège. Och där får han nyheten från Frankrike. Napoleon har avgått. Men ny kung blev Ludvig den 18:e i familjen Bourbon, den avsatta franska kungafamiljen. Bernadotte lämnar nu huvuddelen av sin styrka i Belgien och reser ner mot Paris. Djupt deprimerad anländer Karl Johan så hit. Han kommer i samma resvagn som 2 söner till Madame de Stael. Och han tar in i samma hus vid Faubourg Saint-Honoré där Desirées svåger Joseph Bonaparte hade bott. Och dit kommer också Desirée. Makarna hade inte setts på 4 år. Men Karl Johan, han känner genast opinionens isvindar blåsa emot sig. Han hade ju gått emot Frankrike. Hans gamla vänner syns inte till. Och han deltar mycket, mycket försiktigt i de allierades segerfeste. Och efter bara 2 veckor lämnar han Frankrike för alltid. Men Desirée, hon stannar tills vidare. Napoleon hade förts till ön Elba i Medelhavet. Och hans syskon skickades alla i landsflykt. Men Desirée höll kontakt med sin syster och hennes släktingar. Hon presenterades nu för den nya kungen, Ludvig den 18:e. Som förresten på grund av sin fetma och sin stora tröghet kallades för kung Länstol. Men han var mycket artig och snäll mot Desirée. Hon var ju kronprinsessa av Sverige. Och Sverige var lierat med den nya regimen i Frankrike. Så kom nyheten att Napoleon hade rymt från Elba och närmat sig Paris. Ludvig den 18 och hans familj flydde snabbt härifrån. Och under stort jubel flyttade Napoleon tillbaks in igen i slottet i Tuilerierna. Och hans syskon kom resande från alla håll. Och under några månader steg hoppet för Napoleons vänner. Och den 11 juni 1815 är Desirée med på den middag som hålls i Tuileriepalatset. Som är familjen Bonapartes sista familjemiddag. På natten försvinner Napoleon. Han rider ut i fält. Och 2 veckor senare möter han sitt öde i Waterloo i Belgien. Han rider ut i sin sista strid på en vit häst, ett sto som heter Desirée. Han förlorar, han blir tillfångatagen och han skickas bort till den lilla, lilla ön Santa Helena långt ute i Atlanten. Hans syskon flyr också åt alla håll. Några slår sig ner i Rom. Storebror Josef reser ända bort till Amerika. Och för 3:e gången kommer nu kungafamiljen Bourbon tillbaka till Frankrikes tron. I februari 1818 avlider kungen Karl den 13:e. Och tronföljaren Karl Johan kan äntligen bli kung Karl den 14:e Johan. Och i samma ögonblick blir ju Desirée drottning här nere i Paris. Men hon reser inte upp till Sverige för det. Hon är inte ens närvarande på sin makes kröning. Och hon börjar inte kalla sig drottning här nere, utan hon fortsätter att vara grevinnan av Gotland. Karl Johan tycker nu att det mest anständiga och lämpliga är att hon omedelbart reser upp till Sverige. Och han skriver brev på brev och mer eller mindre beordrar henne att komma upp. Och han påpekar att hon har inte sett sin son på 7 år. Men Desirée har hjärtat fyllt av något helt annat. Bernadotte, som hade varit med om att bygga upp polis- och spionsystem i både Paris och Stockholm, hade naturligtvis spioner på plats nära Désirée. Och den viktigaste av dem var en fransk greve som hette Montrichard. Han var anställd som kammarherre hos henne, men hans viktigaste uppgift det var att rapportera om allt som Désirée gjorde till Karl Johan. Och i synnerhet om hon gjorde sig skyldig till någon så kallad indiskretion. Och nu fick han mycket att berätta om, för Désirée hade blivit blixtförälskad. Och föremålet för hennes heta låga var ingen mindre än dåvarande premiärministern Armand Duplessis, hertig Richelieu. Hon hade mött honom första gången då hon själv hade förhandlat med den franska regeringen och försökte förhindra sin syster Julies landsförvisning. Och då hade premiärministern kommit hem till Désirée och personligen lagt fram den franska regeringens ståndpunkter i den frågan. Hertig Richelieu var en aristokrat av den gamla skolan. Han var i 50-årsåldern. Han hade många fina titlar. Han var greve av Chinon och hertig av Fronsac också. Han var artig och sirlig. Och Désirée blev helt betagen. Men det verkar inte som om den här hertigen var särskilt intresserad av kvinnor överhuvudtaget. Han var visserligen gift, men han har själv beskrivit sin hustru så här. Ett litet monster, 130 cm hög, med pucklar fram och bak. Han hade gift sig med henne när han var 16 år, och det var genom ombud. Och de hade bara setts en enda gång efter bröllopet, så de levde i helt skilda världar. Désirée gjorde nu allt vad hon kunde för att försöka träffa hertigen så ofta som möjligt. Det ryktas i Paris att hon brukade genskjuta honom på hans dagliga promenader i Tuilerieträdgården. Hon mutade hans kusk och betjänter. Så varje gång han skulle resa någonstans så reste också hon dit. Hon brukade skicka in blommor på hans rum. Hon brukade promenera utanför hans fönster. Var han än fanns så kom också hon. Och han markerade på alla sätt att han inte var intresserad. Och han brukade kalla henne för min tokiga drottning och mycket annat. Men ingenting hjälpte. Hemma i Stockholm fick Karl Johan genom sina hemliga spioner i Paris veta varje detalj i hustruns jakt på hertigen. Och han skrev allt mer irriterade brev där han uppmanade henne att lämna Frankrike. Men hon svarar att det kan hon inte av hälsoskäl. Så efter ett års jakt på hertigen så avlider han plötsligt. Och hon är med på begravningen, djupt sörjande, svartklädd. Och för resten av sitt liv har hon ett mycket fint porträtt på honom, ett kopparstick. År 1822 möter hon sitt enda barn för första gången på 11 år. Sonen Oscar har nu blivit en fullvuxen man, en ståtlig karl. Han kallas för Europas vackraste prins. De möts i staden Aachen i Tyskland. Han är på sin stora europeiska fria resa. Och i Bayern träffar han också sin tillkommande. Det är prinsessan Josefin som är dotter till Napoleons styvson Eugène de Beauharnais. Och livligt applåderad av Désirée förlovar sig de unga tur. Och bröllopet bestäms till nästa sommar, sommaren 1823. Och nu bestämmer sig Désirée för att hon vill vara med. Hon vill också resa upp till Stockholm. Hon vill komma med samma båt som den unga bruden. Kanske hon blev inspirerad att resa av Karl Johans bok som han skickar ner, det här praktfulla bokverket som finns i ett enda exemplar och som har handkolorerade bilder från det nyerövrade Norge. Hur som helst, hon skickar i alla fall ett brev till honom där hon meddelar att hon tänker komma på ett kort besök, som det står. Det är helt enkelt så att tidpunkten nu är den rätta för Désirée att resa bort. Hertigen är ju död, Napoleon är borta. Alla hennes vänner och släktingar är avsatta eller i landsflykt. Det är helt enkelt inte roligt i Paris längre.
Det var en förmodligen mycket förvånad Karl Johan som fick Désirées besked per brev. Han hade ju vant sig vid sitt ensamma ungkarlsliv här på Stockholms slott och trodde nog inte att det skulle förändras. Fast helt ensam var han ju inte hela tiden. I de innersta hovcirklarna visste man att en viss hovfröken som heter Mariana Koskull brukade hålla kungens sällskap. Och man trodde sig veta att hon hade fött en dotter som hette Maria och som var omhändertagen av en vinhandlarfamilj som hette Malm. Fast man pratade inte så mycket om det här. Det blev som Désirée hade skrivit. Så med mycket pompa och många ceremonier anlände linjeskeppet Karl den 13 den 13 juli 1823 till Stockholms hamn. Ombord fanns Desirée och där fanns också kronprins Oscars unga fästmö. Josefina var ju bara 16 år och hon kom med sin favoritdocka tryckt mot bröstet. Det blev bröllop, det blev festligheter och Desirée installerades i slottet en trappa upp utsikt Lejonbacken. Och hennes man, kungen, han bodde i en egen våning ovanför fast han höll ju mest till i sin berömda, väl uppvärmda sängkammare. Drottningen hade skrivit att hon skulle komma på ett kort besök. Det kom att vara livet ut. Hon var 45 år när hon kom. Hon skulle bli 83. Fast hennes liv här på Stockholms slott blev ju inte likt någon annan drottningsliv. Varken Desirée eller Karl Johan lärde sig någonsin mer än några få ord på svenska språket. Därför måste ju allting ske på franska här i hovet. Och inte bara här förresten. Statsråden måste tala franska på regeringsmötena. Alla statshandlingar och viktiga dokument som kungen skulle ta ställning till måste översättas till franska. Och var och en som skulle föredra ett ärende för kungen måste göra det på franska språket eftersom det fortfarande var kungen som bestämde. Och varje morgon översatte man de viktigaste artiklarna i tidningarna och rubrikerna också. För kungen ville följa utvecklingen. Han var livrädd för att tappa kontrollen. Desirée och Karl Johan tittade med förundran och säkert ofta med fasa ut i det svenska vintermörkret.